Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Det här är podcasten Spoiler Alert och jag heter Mattias Bergqvist. Jag är redaktör på expressen.se.
Jag heter David Lillemäge, är reporter på expressen.se och vi har tv-bloggen Spoiler Alert heter den också. Vad ska vi prata om i den här podden? Vi kommer prata om True Detective, humorserier och
Banshee.
Och lite Game of Thrones och så vidare. I've been waiting all week long for this show to come on. I've been waiting all week long for this show to come on. Spoiler alert. Välkomna till podcasten Spoiler Alert. Det där var Flora Cash som har gjort ett fint intro till oss.
Fantastiskt tycker jag. De är en fantastisk duo.
Mm. Bor i Minnesota men kommer till Stockholm snart tror jag faktiskt.
Ja.
Jag vet det eftersom det är min svägerska.
Så är det. Den där
svågerpolitiken.
Exakt, det är för jävligt egentligen.
True Detective, denna tv-vår så är det också höst eftersom True Detective är slut.
Hur menar du då?
Ja, det allt blir mörkt igen. True Detective tog slut. Denna tv-vår. Och då kändes det igen som höst. Och det blev också höst igen. För att
så var det ju i några dagar
Mario Rust försvann.
Exakt, verkligen. Det är otroligt bra, True Detective. Ja, vi snackade om det förra podcasten. Då hade vi inte sett så mycket som vi har sett nu. Nu har vi sett allting till och med. Och det var ju, fortsatte ju på samma fantastiska våg utav perfektion.
Jag snackade med Anders Nunstedt. Alla vill ju prata om True Detective som alla har sett det. Ja. Till och med vädret såg det ju uppenbarligen som jag sa.
Men ingen vill snacka med Anders Nunstedt. Anders Nunstedt är musikredaktör på Expressen för övrigt.
Nej, men som man sa att man kände ju efter halva säsongen att kan det verkligen bli bättre nu? Eller kommer det vända? För det kan inte bli bättre för det var så sjukt bra.
Mm.
Men det blev ju bara bättre hela tiden. Det är ju otroligt sällsynt att det får en så värdig säsongsavslutning också.
Verkligen. Det är, man ser ju, jag tror Detective är ett praktexempel på när det liksom är, det är 8 avsnitt och no more, no less. Liksom. Och menar, True Detective hade inte varit så bra om det hade varit 13 avsnitt eller om det hade varit 22 avsnitt. Det är helt omöjligt.
Nej, eller om det hade varit ett tv-bolag som liksom hade känt på det och sen bara förlängt, förnyat.
Exakt, verkligen.
Det påverkar ju också alltid handlingen när man måste förnya en säsong. Vad kan vi då göra den här säsongen känns det som och så vidare.
Precis. Nej, det är en fantastisk serie och vi kan väl rekommendera precis alla som inte har sett True Detective att gör det genast.
De här 2-3 personerna.
Ja, precis.
Som sitter och inte har sett det.
Känns ju skönt ändå. Jag kommer troligtvis se om det snart. För första gången.
Är det så?
På riktigt. Jag såg ju de första avsnitten som vi fick som screeners. Såg jag ju x antal gånger. Men sen har jag bara sett avsnitten en gång. Efter det. Så jag tänker mig att jag ska se om det snart. Och se om det håller lika mycket. Håller lika bra kvalitet som man nu minns det som.
Det tror jag att det gör. Och det finns nog någonting i att se om just True Detective för att
man kommer hitta små, små grejer i, framförallt Rust, tänker jag.
Yeah.
Och hans, hans snack med Marty, exactly. Dialogen liksom.
Vi kan väl också ta upp det här, jag tycker att det finns en väldigt befogad kritik mot serien som handlar om hur kvinnorna framställs i serien. Och det är ju, de är ju väldigt tvådimensionella och tar ju, de är ju knappt karaktärer, kan man säga. Det finns ju ingenting. Däremot så kan man väl säga det att så som de förklarar det och liksom motar bort kritiken på ett sätt, är att då alla andra karaktärer förutom Rust och Marty ser man genom den här duons ögon.
Ja, men precis det jag tänkte säga, det handlar ju inte enbart om kvinnorna just True Detective. Det är ju två gubbar som spelar huvudrollerna, så bara där är det ju såklart lite tråkigt. Men det handlar ju också bara om de två. Alla andra karaktärer är ju bara till för att, ja, som du sa, spegla dem
liksom. Exakt, man också liksom, vad ska man säga, vara ett, liksom, olika hjul som för handlingen framåt på något sätt, helt enkelt. Och, men visst, alltså, man, det, True Detective kanske hade varit ännu bättre om det hade varit de här bifigurerna hade haft fått ta mer plats.
Det är svårt att se att True Detective kunde bli så mycket bättre än vad,
ja,
det var, tänker
jag. Ja, det kanske är. Sen vet jag också att det finns ju kritik mot den här liksom, att det är, vad ska man säga, att det är ganska onödigt att få se lite bröst här och där och sånt där, och jag personligen har inga problem med det. Jag tycker att de kunde tagit bort det lika väl som att det får vara kvar, för det är inte det det handlar om. Det handlar om vad det här är för sorts personer, de här två huvudkaraktärerna, och det är liksom bara a ways to a mean, a means to a way.
Nu snurrar du in
mig. Det är den här engelskan igen, det blir alltid fel. Nej, men att det är liksom, det är någonting som för handlingen framåt.
Mm. Det visar väl framförallt kanske vilket svin Marty var.
Exakt, och att han i liksom sin roll som polis var han ju väldigt, till en början i alla fall, så här by the book, så att säga. Men sen så i privatlivet så var han ju allt än just det.
Boken, om det var Bibeln just i hans äktenskap, så följde han den inte.
Exakt. Men det är ju...
Du störde dig på något, tänkte jag. Podcasten heter Spoiler Alert, det heter också bloggen vi har på expressen.se/tvbloggen. Du störde dig på något i säsongsav...
Ja, vi mässade om slutningen. Det när det var slut.
Det tycker jag är så lite intressant. Du kan ju säga det bara.
Liksom. Säga. Ja, vi säger väl Spoiler Alert då. De närmsta, vad blir det, kan det bli? 3 minuterna kanske?
Kan bli.
Så pratar vi om någonting som händer i alldeles i slutet utav True Detective. Så har du inte sett det, så pausa, spela fram och kom tillbaka senare, helt enkelt.
Eller se True Detective bara.
Ja, bara gör det.
Kom tillbaka.
Nej, men det jag stör mig på, är väl fel. Men jag tyckte
det var en bra, jag hade inte tänkt på det.
Jag
insåg att jag blev besviken när du påtalade det. Liksom.
Jag tyckte det var irriterande, tyckte jag. Det är att när allting är uppklarat och Rust och Marty har varit på sjukhus och de sen har den här ganska fantastiska scenen när de liksom, Rust sitter i rullstol och bekänner massa och snackar massa och bla 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 bla. Så börjar han gråta och så säger han att men jag såg den här gräsklipparmannen, men jag tänkte inte på det. Vi hann inte snacka med honom. Något liknande.
Mm.
Och det är ju den här då massmördaren. Den väldigt läskiga.
Mannen med ören i ansiktet.
Ja, den väldigt, väldigt, väldigt läskig. Och han säger då att fan att jag inte liksom... Varför gick jag inte bara fram till honom och snackade liksom? Varför gjorde jag ingenting mot det här? Och det tynger ju ner honom. Och det finns såklart en anledning till att han berättade. Däremot så tycker jag det är... väldigt störigt för att jag såg det, så att säga, och tycker att det hade varit härligt om Rusts bekännelse inte hade varit med, för då hade det liksom varit en slags blinkning till fansen att ja, ser man det så ser man det. Och upptäcker man det så har det inte någon stor betydelse.
Det är för att man vill särskilja sig som finsmakare på något sätt också. Att man ser mycket, jag såg det.
Ja,
man vill känna sig speciell, även om typ de flesta såg det.
Ja, men såklart. Men det var ett ganska öppet mål också. Alltså, det var ju lätt att spotta. Och därför känns det som att det är så onödigt på ett sätt. Men naturligtvis så fanns det ju en anledning till att också ha det med.
Mm. Det är ett generellt fel de gör, att de ska göra det för lätt. Alltså att man underskattar tittarnas förmåga att uppfatta saker liksom.
Ja, för det är ju det är otroligt starkt när liksom, när någonting ska skrivas, titta här, så här var det. Och så man bara, ja, jag vet, det räknar man ut på 10 minuter sedan liksom.
Ja, det var ju det första avsnittet förstod jag att det var
totalt onödigt att göra så i alla tv-serier tycker jag.
Nu är ju True Detective ett dåligt exempel på att man förenklar saker.
Ja, självklart.
Men just det här tycker jag ändå var intressant. För att jag blev besviken när du skickade sms'et till mig och sa.
Det är på intet sätt så sänker det här True Detective.
Nej, kan man väl inte säga.
Ja, precis. Man kan lyfta fram en sak som är dålig, då är det ganska bra.
Liksom. Precis, som bara kändes lite dålig för
exakt.
Vi ska framtid.
Exakt. Skulle jag säga.
Ja, men nu sa jag det.
Ja.
Då finns det också en koppling lite till det här med, ja, med kritiken att det i princip bara var män som syntes i True Detective.
Mm.
Att Nick, vad heter han då? Pizzolatto.
Ja, så skulle jag säga.
Ja, då säger jag också så.
Ja.
Han gjorde ju en sällsynt intervju med Hitfix, var det va?
Ja.
Och snackade om att det ska vara hårda kvinnor.
Ja, exakt.
I alltså den andra säsongen.
Tycker jag låter perfekt. Tycker det låter jättebra. Det kan till och med bli bättre om han nu kan skriva för kvinnor. Mm. Så som han har skrivit den första säsongen för män. Så kommer ju säsong 2 vara suverän. Kanske till och med bättre. Men det gäller ju då att han faktiskt kan skriva för kvinnor utan att det blir stolpigt.
Han lär ju ha ett hyfsat självförtroende i ryggen efter detta. Och en hyfsat stor frihet från...
Ja, jag tror också det. Jag tror framförallt att det liksom är... Det man hoppas... Det jag hoppas på något sätt är att... man inte... Att det här får ta tid.
Mm.
Eller det får gärna komma nästa månad. Bara det han verkligen har... Eller han känner att han har fått den tiden han behöver.
Mm.
För att göra det bra så att det inte blir något stressjobb bara för att få ut en säsong 2.
Nej, men precis. Och samma sak där, att man inte nu tänker att oj, vilken succé det här blev. Nu måste vi liksom bredda den ännu mer. För att det finns ju såklart en publik som inte har sett den. Eller som har kollat och inte alls förstått och tycker att
det är skit.
Det är skit, ja. Liksom, för att det är inte CSI.
Eller Criminal Minds.
Ja. Men det känns som att han sa ju en bra grej i den här Hitfix-intervjun. Att det enda han egentligen tog med sig av responsen var att han måste fortsätta vara konstig.
Mm.
Det kände jag att det var betryggande.
Precis, jag tänkte faktiskt nämna det också. Att jag tycker att i en tid där det görs oändligt mycket remakes och man prövar, ja men, About a Boy är väl ett exempel som man kan lyfta upp, så för det är jättedåligt. Där man liksom tar en bok som blev en film, som nu är en tv-serie, och liksom, för varje steg så blir det bara sämre och sämre och sämre och sämre och sämre. Medans den, vad som med stor sannolikhet kommer vara den bästa serien i år, är konstig. Mm. Och har en berättarstruktur som utmanar och kräver mycket utav den som tittar. Då det är för mig så konstigt då att man bara, nej, vi gör en remake till. Vi gör det här, vi gör det så enkelt som möjligt.
Och man gör ju remakes och tror att bara för att den här boken har läst av precis varenda skolungdom och alla har sett filmen, så kommer man tycka om även serien utan att man tillför någonting nytt och bra liksom, till storyn.
Nej, det är så konstigt. Istället för att satsa mycket pengar på det, låt smarta människor göra konstiga saker, så blir det bra till slut.
Mm. Det fanns ju också någon styrka i True Detective att man visste. Ja, men som vi sa, att det var den här säsongen, sen kommer det nya karaktärer. Man var liksom tvungen att lära känna dem som tittare också. Det fick man ju det genom i princip, eftersom det bara handlar om dem som sagt. Men man kände också att nu måste jag liksom vårda de här två. Jag måste lära känna dem, jag måste lyssna på allt de säger, för att snart är det över. Liksom.
Exakt.
Det finns något i det.
vad tror du då? Matthew McConaughey, han vinner en Emmy såklart. Eller för att det är ju spännande konkurrens med Bryan Cranston för Breaking Bad.
Ja, gud, vad jobbigt det blev när du tog in Brian där.
Det beror lite på, för att det är ju då troligtvis skulle jag gissa på att True Detective hamnar i miniseriekategorin på Emmys. Medan Breaking Bad är dramakategorin. Så de kanske inte behöver mötas. Men det skulle vara spännande.
Brian ska ändå ha den då efter, enbart på grund av Matthews Oscarstal.
Ja, precis. Jag tyckte det var ganska bra.
Det enda som var bra var när han sa all right.
Ja, han är härlig.
Ja, men det har varit lite rykten också om vi bara ska runda av True Detective, och som verkligen känns som rykten. Att bara Brad Pitt, det är klart att han står på listan, men att han ska få en roll, det känns som att så här, ja, vilken är nästa Hollywood-stjärna vi kan...
Ja, och framförallt, varför står Brad Pitt på listan? Det är jättekonstigt.
Han står ju på den kommersiella listan och liksom så här, om du nu ska fortsätta med den här serien, alltså det som ett tv-bolag skulle tänka, nu ska vi göra en säsong 2 av den här serien, vem ska vi ta in då? Då står ju Brad Pitt på den listan. Sen får man ju hoppas att Nick, som vill göra konstiga saker, inte alls har Brad Pitt på listan, utan han har ju Robin Wright på listan.
Ja. Jag vet att du tycker det också, men det skulle vara
svårt att tro att det skulle bli så.
Det kommer aldrig hända, men det skulle ju vara fantastiskt.
På min lista står
han. Ja, han står alltid högst på din lista. Ja. Men nej, jag hoppas att det blir, jag vet inte. I morse så började jag tänka på Winona Ryder. Undrar om hon skulle passa. Jag vet inte.
Det är svårt att säga när man inte vet vad det ska vara för karaktärer.
Och... svårt att säga henne också. Om det nu blir två kvinnor, eller tre, eller en. Så svårt att säga henne vara så pass liksom mörk och gritty som det troligtvis kommer krävas. Marissa Tomei kanske. Det finns många.
Ja, där har du något, tror jag.
Det finns många som skulle kunna liksom gå in och göra det här jättebra, tror jag.
Ja, det finns en lång lista. Alltså jag tänker Sandra Bullock nu också. Att hon borde få vara hård.
Hon är lite för känd.
Woody och Matthew klarar ju det. De är ganska kända.
De är kända, men det är ändå sådär att det blir... Visst, Matthew McConaughey har gjort jättemycket nu senaste tiden som inte är romantiska komedier, men det är ju trots allt det han är mest känd för. Som den här härliga snubben liksom.
Sexpack.
Ja, precis. Och springer på stranden. Tränar med allt som finns i hans närhet. Oh, sandkorn. Det tar jag att träna med.
Lyft.
Nej, men så någon... Jag skulle vilja ha någon som man bara känner så här... Oh, det där såg jag inte komma. Och sen nästa sekund. Åh, vad bra. Helt rätt.
Ja, kanske någon som man tänker så här... Oj, henne hade jag glömt bort. Men jag vet exakt vem det är nu när jag ser henne igen.
Exakt. Så, men om man då skulle säga att det blir, om nu Brad Pitt står på den här listan, om det kommer att vara manliga huvudkaraktärer, då skulle ju motsvarigheten vara typ Jennifer Lawrence står på den kvinnliga listan. Och det tror jag, hon skulle göra det jättebra, men det skulle vara helt fel för serien. Brad Pitt i True Detective, det säger vi nej till. Från True Detective till komedi.
Jag vet att du... Vilka kollar du på liksom?
Vilka jag kollar på? Jag kollar alltid på Brooklyn Nine-Nine. Jag tycker det är väldigt bra.
Värdig Emmy-vinnare.
Verkligen.
Får man säga. Verkligen. Det var så här, vilken skräll, stod i rubriken. Så här, ja, så, för att det är en nykomling. Men ja, det var ju roligast.
Ja, väldigt, väldigt roligt. Och man har ju... tycker väldigt mycket om Andy Samberg. Så att jag gillar att... just han får ta mycket plats i en välskriven komediserie liksom. Det är det jag kollar på liksom. Sen så Big Bang Theory kollar jag på. De flesta komediserierna kollar jag inte liksom, och det kommer ett nytt avsnitt nu, säger jag det.
Nej, då är det nog Brooklyn som det... jag har några till som vi säkert kommer in på. Men Brooklyn är ju, ja, det är roligast på TV just nu.
Exakt.
Får man säga.
Sen tycker jag också att Parks and Recreation är väldigt bra. Som lyckligtvis sänds på C-more. Det känns som att de här serierna som är inne liksom, som har gått över 4-5 säsonger. Det finns en risk att de försvinner lite grann i
svenska tablån.
Ja, exakt. Ja. Så det är bra att Seymour lyfter upp Parks and Recreation som är fantastiskt.
Det är klart, det är inga jättesiffror kanske för alla serier som svenska kanaler köper in, men det är ändå, det är dåligt mot de tittarna de väl har när de bryter och bara säger, nu lägger vi ner.
Ja.
Serien fortsätter, köp ett amerikanskt iTunes-konto och så vidare.
Ja, exakt. Jag tycker också det är...
Brooklyn finns på sexan.
Exakt. Och också där, på den kanalen, finns det avskyvärda serien Dads.
Ja. Båda från Fox också, va? Ungefär samtidigt kom de och det var så här, här är en två nya komedisatsningar.
Ja. Och Dads är så obeskrivligt dåligt och visar allt som är fel i världen.
Mm. Och allt som är fel med USA på något sätt.
Ja,
kokat ihop bara i Dads.
Precis. Sen så, nej, men sen kan jag väl också... tycker det är väldigt, väldigt härligt att det finns... att Netflix har så pass mycket utav de här serierna, att de tidiga säsongerna.
Mm.
Som man kan... När min son var nyfödd så var det, stod det bara rullare. Sådana serier, man var uppe med honom på natten. Helt perfekt.
Ja, Netflix har ju till och med Vänner numera. Ganska nyligen dök det upp.
Jag vet, jag såg faktiskt, vad var det jag såg? 7 avsnitt. Återigen en natt. När det var dags att gå upp med sonen.
Det här föräldraskapet har gjort under för ditt tv-tittande.
Eller hur? Det som slog mig var att det är coolt att Vänner håller så pass bra som det faktiskt gör. Mm. Fortfarande. Och framförallt, jag hade inte för mig att säsong 1 var så pass bra som det faktiskt var. Det är ju ändå den svagaste säsongen, men det är fortfarande toppen bra.
Stark humorserie. Vänner är ju alltid det som används som liksom the blueprint för alla andra serier på något sätt. I alla fall när de ska recenseras. Är det här nya Vänner så fort det är ett gäng kompisar?
Ja, exakt.
New Girl är ju en sån som har snackats lite om, som alla andra komediserier ska jämföras med Vänner för att det är så bra.
Mm.
New Girl följer jag också. Det är en så konstig relation jag har till New Girl, för att den går så upp och ner hela tiden. I början jag tyckte att det var det roligaste som fanns på tv, sen var det helt värdelöst och nu går det bara upp och ner avsnitt i avsnitt.
Mm.
Otroligt svajigt. Men jag kan inte heller ge upp det, för att jag vet ju att nästa avsnitt kan jag sitta och skratta, och det gör jag sällan, så att...
Exakt, det är ju sant. Men nej, men det är jätteroligt med såna serier som där man känner att jag måste se nästa avsnitt, för det finns en möjlighet att det här kommer att vara det bästa avsnittet i seriens liksom historia.
Kollar du på New Girl?
Jag kollar sporadiskt måste jag säga.
Du kanske tajmar också så att du bara ser de roliga avsnitten. Det är
exakt.
Optimal upplevelse.
Nej, men jag tycker att det är bra. Ofta så är det lite, vad ska man säga, New Girl har ett formulär. Det här och det här ska vi ha i varje avsnitt, och det följer det formuläret väldigt, väldigt ofta, så att det är avkopplande och roligt ibland, men det är inte så att jag känner att nu har jag missat ett avsnitt av New Girl.
Nej.
Vad ska jag göra?
Nej, men lite i formuläret ingår ju att alla de här karaktärerna måste spela sin roll på något sätt i varje avsnitt, och de svajar ju också kring hur duktiga skådespelare de är. Jake Johnson är rolig i varje avsnitt. Zoe, inte lika rolig i varje avsnitt. Hon blir ju lite väl mycket ibland.
Ja.
Zoe spelar Jess som är huvudpersonen, får man säga.
Exakt. Och det är ju också kanske den här seriens svaghet och styrka. Att hon är väldigt charmig och härlig. Men när hon liksom går upp en nivå på charmigheten och den här konstigheten som bara hon har, så blir det antingen pannkaka eller jättebra.
Mm. Ja, det beror kanske lite också på hur Jake, för de har ju en relation, och det är ju det på något sätt som gör att serien inte har något liksom som driver den framåt på samma sätt som tidigare. För förut fanns det alltid den här kemin, och ska det bli någonting.
Exakt.
Som ju behövs på något sätt. Nu finns ju inte det, nu bara gullar de. Och Jake har ju förändrats lite i och med att han är ihop med Jess också.
Ja, det är tråkigt.
Det är tråkigt.
Ja, väldigt, väldigt tråkigt.
Men det är roligt, New Girl.
Är
kolla
roligt.
På New Girl.
På tal om relationer, How I Met Your Mother.
Åh. Ja.
Jag har absolut inte sett allting utav How I Met Your Mother.
Jag har gjort det.
Ja. Jag, ja men börja du då. Så kan jag det är, attackera.
Till att, börja, ja, till att börja med så är det ju det som var på något sätt titeln var ju en styrka till att börja med. Alltså upplägget. Hur träffade Ted Mosby sina barns mamma? Det var väldigt roligt i början. Det har också svajat som de flesta serier gör. Men nu, den här sista avslutande säsongen där vi ska få träffa The Mother of All Mothers, så har det varit den sämsta serien nästan någonsin. Och man måste ju se det. Och det är väl det de vet på något sätt. Det var ju lite snack innan den sista säsongen att säsongen innan dess skulle avsluta serien. Skådisarna var inte så jättesugna på att fortsätta, kändes det som, och ha lite filmroller och sådär istället. Sen blev det ännu en säsong såklart för att de vill mjölka det och casha ut innan de lägger ner liksom. Men det har bara blivit, de har inte haft material till det. Dels har de flyttat dem från New York som liksom är precis som vänner, att man, det är ju staden man vill vara i, man vill ha bekanta miljöer. Där vill man ha Central Perk och här vill man ha de olika lägenheterna och möjligen Barnis jobb.
Mm.
Och
ja, baren.
Baren, ja. Såklart. McLaren's pub. Och nu är de på något jäkla bed and breakfast långt utanför New York. Vilket ju bara det förstör. Det är ju inte samma serie då.
Nej. Nej, jag förstår inte. Jag... Det jag, eller snarare så här, det jag har förstått är att kritiken mot serien är ganska massiv.
Mm.
Och det jag har sett så har jag inga problem att förstå det. Samtidigt så kan jag väl tycka att liksom premissen för serien, att så här träffade han sin stora kärlek liksom. Mm. Det är väl liksom, det är väl bra att de slutför det. Men de kanske skulle ha gjort det för 3 säsonger sedan då.
Ja, men så är det. Och på något sätt den här sista säsongen handlar ju inte heller om hur han mötte sin stora kärlek. Mm. Utan snarare handlar det om en lång, lång väntan på att... Spoiler alert heter podcasten och det här är en spoiler alert. Har ni inte sett det så se det, pausa. Det handlar om att Barney och Robin ska gifta sig. Mm. Och det är det man väntar på. Jag kan inte ens förstå hur de ska knyta ihop det här superfort. Nu har de ju lite så här. De hoppar framåt i tiden till att de har träffats och de hoppar bakåt i tiden för att, ja, för att det var roligare bakåt i tiden för att fylla programmet liksom. Ja, nej, men det är oförklarligt hur de kan göra så här mot mig.
Det känner jag att det till och med har blivit personligt.
Ja, men det ofta blir det där som jag sa, att om jag har börjat kolla på en serie och hållit fast i så många säsonger, då kan jag ju inte sluta. Jag måste ju se klart.
Mm.
Och framförallt just som den här serien handlar om och heter How I Met Your Mother. Då vill jag ju veta.
Mm.
How did you meet?
Jag tror att jag kommer se de sista typ 4 avsnitten.
Ja, det räcker ju.
Ja.
I och för sig. Det är en bra tips där.
Bara så här, det här är de 4 sista som blir inget mer. Man bara, okej, okay, ja, kolla dem så är det slutar. Så behöver jag inte lägga så mycket tid på det. Och framförallt, jag behöver inte känna så mycket hat.
Nej, precis. Behöver inte ligga vaken om nätterna och... Hata How I Met Your Mother. I've been waiting all week long for this show
to come on. Spoiler alert. Svenska komediserier.
Ja, pratar ju ogärna om svenska serier för att det får ju på något sätt sällan plats. Det finns så otroligt många bra tv-serier att det är ju också väldigt svårt för en svensk serie att då ta sig in i den egenlagda tablån man har liksom.
Framförallt så är det ju så med svensk komedi.
Mm.
Det finns ju många svenska dramaserier som är väldigt bra. Däremot så är det ju svårare med komedi. Däremot så kanske vi har
nu, ja,
en som vi tycker båda väldigt mycket om, tror jag. Mm. Jag tycker väldigt mycket om det. Det är Jättebästisar med David Batra och Johan Glans i huvudrollerna, och Henrik Schiffert och Johan Rheborg har regisserat. Batra, Schiffert, Rheborg och några till har skrivit manus. Jag har sett 2 avsnitt, du har sett 1 bara.
Mm. Ett och en tredjedel, så sen dog Macken.
Ja, precis.
Nej, men första var jättebra. Det som jag kan känna lite, det handlar ju om en barnprogramledare som spelas av Johan Glans och en journalist på på en kvällstidning, misstänker jag.
Ja.
Spelad av Batra. Riktigt vad som sker i kvällstidningsjournalistens liv har jag inte riktigt koll på. Han är sambo med redaktören.
Ja, med sin chef.
Ja.
Och han är musikjournalist och ska skriva en biografi.
Rockjournalist.
Ska skriva en biografi av Håkan Hellström. Bara där så kan jag känna så här att visst, där har de prickat rätt. Däremot så finns det ju ingen, så vitt jag vet, som jobbar på en tidning och har ett fast jobb, som bara, oj, jag drar en månad till Indien och skriver en biografi.
Nej, men det är det som är lite udda, ja. För att han berättar ju inte riktigt för sin sambo /chef att han ska till Indien.
Nej, de är ju för sig.
Och dessutom så ska han börja skriva om stavmixrar, hushållsapparater, ja. Och recensera det.
Ja, precis. Det är ju för att musikjournalistiken inte får lika mycket plats i tidningen. Det blir ett tv-spel istället, vilket är precis så som det faktiskt ser ut. Det är också rätt bra prickat.
Ja, de är rätt träffsäkra.
Ja.
Men det roligaste är ändå glans, tycker jag. Och dels till att börja med när han spelar in sitt barnprogram, som du också skrattade åt. När jag kom hem till dig bara. Ja. Fast du inte tittade på det då.
När vi pratade om det. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag skulle vilja ha sett lite mer av det, men jag förstår varför det inte är med. Mm. För det är ju inte det serien handlar om.
Nej, fast det är också det som jag känner. Den hade varit så jäkla bra om den hade fått handla lite till om det. Alltså deras liv i Stockholm,
ja.
Som ängsliga män som jobbar i media.
Visst, vi ska väl inte säga för mycket. Det kan ju bli så att man får några tillbakablickar senare.
Men ska vi spoila avsnitt 1? Vi gör det helt enkelt så att man vet vad serien kommer handla om. Så att säga. Ja, för att han, barnprogramledaren, fuckar ju upp minst sagt, får man säga. Ja. Han ska precis ta steget till den stora lördagsunderhållningen på TV4 med Jenny Strömstedt.
Det är också roligt att det programmet inte har en titel. Utan ja,
den stora lördagsunderhållningen.
Ja. Och Jenny Strömstedt där jag blev ett sidekick till henne. Och för att fira detta så går han upp på krogen och,
som han går ut på krogen.
Ja, exakt, verkligen. Och väldigt bra filmat där också, tycker jag. Man får en känsla av att oj, jag vill också gå upp på krogen faktiskt, men inte så som han går ut på krogen. Nej, men han då, så blir han inspelad när han säger att den här populära barnprogramledaren, full som en gurka, säger jag vill ligga med barn.
Sjunger jag vill ligga med barn, ja. Med Thomas Ledin-toner.
Exakt. Och det där det har kommit ut på YouTube. Och det går snabbt. Han åker fast för rattfylla på väg in till TV4. Och ja, det ena leder till det andra. Och sen så åker han med Batra till Indien.
Mm.
Och Batra har då planerat det här för att, som det så fint heter i pressreleasen, för att han vill söka sina rötter. Den här karaktären. Nej, och avsnitt 1 slutar med att de är i Indien och delar på ett dubbelrum.
Mm.
Avsnitt 2 så är de bara i Indien. Och det är där som serien börjar ta form på riktigt.
Mm.
Och verkligen ha den här biten utav att det här är två personer som inte bara ljuger för varandra och för sin omgivning, utan också för sig själva, om vilka de är och vilka de har blivit. Och det är där serien är intressant, tycker jag. Det finns skratt på vägen, men att se de här två karaktärerna utvecklas och förhoppningsvis upptäcka något nytt, att det kanske inte funkar riktigt så som de lever, det är det som ska bli spännande, tycker jag. Mm. Going forward, som man säger.
Ska vi lyssna på vad Glans sa till dig om just det här med liksom humor kontra allvar?
Det tycker jag verkligen.
Jag fick klara att man använder. Jag har inte riktigt sett med att skrivit manuset. Liksom. Mm. De vill att det ska vara roligt, men inte för roligt. Mm. Ibland, liksom, vissa grejer vi gjorde liksom, med Henrik Kropa sa, nej, det är för roligt. det här ska tragikomiskt är det ju, ja. Helt enkelt. Och, det, och det är ju sorgliga figurer. Och, det tycker jag. Ja, patetiska. Det är när man, det heter jättebebisar. Det var en del som har hört fel och tror att det heter jättebebisar.
Ja.
när man säger det så. Och då tänker jag att det passar väldigt bra. Så det, någonting meningsfullt utanför.
Precis som Johan Glans säger där, så är den här serien då Schyffert och Rheborg, som Glans påpekar, tyckte det var att skulle vissa scener när de spelade in i Indien blev för roliga. Och det ska vara roligt, men inte för roligt. Det tycker jag är en väldigt bra premiss att utgå från.
Mm. Också just på grund av att det är David Batra och Johan Glans som är för roliga oftast. Mm. Det är deras yrke att vara jätteroliga. Och framförallt Johan Glans känns skönt att se att han inte ska vara... Ja, men helt enkelt att han fick ta den här fyllan, han fick ha skägg och han slapp vara den här bleka, lilla hariga Johan Glans som han så ofta ska spela liksom.
Exakt. Jag tycker...
Här är han en tredimensionell människa istället för att bara vara sitt... Han är ju lite blek och liten till sitt yttre, och att han får spela någonting annat, för det är han ju såklart också.
Verkligen, och jag tycker han gör det jättebra att spela den här personen som är patetisk i mångt och mycket och bara som knappt klarar av att leva ett liv, fast att han är, ja, vad kan han ha, 35-40 kanske skulle man gissa på, och har konstiga mössor på sig.
Ja, men precis, han ska ju samtidigt vara lite ball i sin värld som han nu lever i liksom.
Exakt. Nej, så jag tycker att toppen bra jobb utav alla inblandade.
Mm.
I alla fall så långt som 2 avsnitt.
Mm. Speciellt Glans.
Ja, han lyfter vi fram.
Schyffert och Rheborg, de var ju bara ute och fotade i Indien. Liksom. Det var ju andra som
klart fotade det där. Klart det var. Det blir ytterligare ett program sen.
Precis.
Ja. Från komediserier till massa våld.
Ja, just det. Det ska vi prata om.
Ja,
Banshee.
Mm. Den här serien tycker du väldigt mycket om.
Ja, Cinemax-serie som finns hos HBO Nordic. Den andra säsongen har precis. Men den har rullat klart där. Den är extremt våldsam. Det handlar om en man som heter... Han heter Lucas Hood i serien, men det är en identitet han har tagit efter en tid i fängelset. Han är sheriff i staden Banshee och söker där upp sin gamla partner och partner in crime och partner också kärleksmässigt. För att han vill träffa henne igen efter alla år i fängelset. De har tidigare jobbat åt hennes pappa som är en ukrainsk maffiaboss. Och där är liksom premissen. Och allt tokigt som kan ske, det sker i Banshee. Här finns det livsfarliga nazister. Man får också...
Tokigt
är det inte.
Det är allt tokigt. Jag tänkte inte kommentera det, men sen kände jag...
Gud, så tokig serie.
Skrattet med växa inifrån.
Så vilken tokig serie det är, Banshee.
Förlåt, fortsätt.
Ja, men säsong 1 handlar mycket om att han kommer ut ur fängelset och antar den här identiteten som sheriff och löser brott fast han inte bryr sig om reglerna. Säsong 2 har varit mycket, mycket bättre tycker jag. Det är några som har hållit emot på Twitter bland annat, där de säger att hela konceptet har försvunnit. För säsong 1 handlar mycket också om flashbacks till episka knytnävsslagsmål som han hade i fängelset. Det var mycket så här en uppgörelse och så höll det på så. Säsong 2 har ändå fördjupats lite och man har liksom börjat förstå hur fucked up Lucas Hood, som han egentligen då inte heter, är.
Och det gillar vi ju, när karaktärer utvecklas.
Mm.
Och man får lära
känna inte alla.
Nej, det gör inte alla. De vill ha det som Criminal Minds.
Ja, precis. Nej, men det har varit en svinbra andra säsong, tycker jag faktiskt. Och den, om man nu ska gå in och säga spoilerört igen, vilket vi ju gärna gör, så bygger den ju upp mot den slutliga uppgörelsen med Rabbit som den maffiabossen heter. Jag har svårt att sammanfatta en serie så här, kände jag.
Ja, men bra gjort ändå. Väldigt bra gjort.
Hyfsat.
Det blev ett långt i slutet, men annars var det bra.
Ja. Och till slut så får de sin hämnd mot honom, för han har förföljt dem hela deras liv egentligen. Och man borde ändå förbereda det här lite, känner jag.
Det här Johan måste vi ha med. Klipp inte bort det här.
Lucas Hood ger pistolen till Rabbit och där tar det slut.
Säsong två.
Säsong två.
Ja.
Ja. Och har du sett det?
Jag har inte sett alltid säsong två. Och jag har inte sett alltid säsong ett heller. För jag tyckte säsong ett var ganska tråkigt. Precis som
trots alla knytnävsslagsmål.
Trots det, jag brukar gilla sånt. Eller jag gillar ju sånt. Såklart. Jag gillar action.
Mm.
Jag älskar actionfilmer.
Ja, du märker ju jag älskar det här. Jag gick igång så mycket. Så jag vill berätta precis allting som hände i säsong ett och säsong två. Men det blir svårt att se.
Men jag planerar att se klart säsong två. Kommer se det här.
Det, liksom... det räcker ju i princip. Man kan nästan hoppa in i säsong två om man har grundpremissen i huvudet.
Och som en liten bonus så har ju David pratat med Anthony Starr som spelar huvudrollen.
Ja, han satt i en lusekofta i Norge och han sa så här.
He gets a second chance to make the most of his opportunities, and he comes into season two with basically I think his aim in season two initially anyway is to protect, having realized that he's a father and the body of Rabbit is never found, so he really needs to protect those that he loves and make sure that the threats that are out there don't get realized. So it's a very different character to the character that we met at the start of the season, season one, and he really evolves in season two as well, and so it's going to be pretty exciting. All going well, we get another season and we get to go and explore even deeper.
Ja, det där var Anthony Starr och lusekofta alltså.
Satt han i? Han var hemma i han kände sig väldigt hemma i Norge, sa han. Jag kunde tyvärr inte åka dit, men det fick räcka med telefonen. Ja, men det är en supervåldsam serie. Samma kritik som har riktats mot True Detective kan man ju rikta absolut och än mer mot Banshee på grund av det är nästan så här mjukporrsekvenser till och från, och det är ju extremt våldsamt. Som Anthony sa så är det ju också väldigt uppenbart att det här är ju inte en verklighet. Sen är det en ursäkt man kan använda för vad som helst. Men just gällande våldet så är det ändå viktigt. Alltså det är väldigt överdrivet och det sker konstant. Ja, men uppenbart. Karaktärerna är också, det finns en fantastisk datahacker som heter Job, som också är såklart fantastisk på att slåss. Som är uppenbar. Han är också transa. Det finns liksom hela tiden element som talar om för en att Banshee och allt som sker i Banshee och för de här karaktärerna, det är inte, det är en upphöjd verklighet får man säga.
Exakt.
Upphöjd är ju en hemsk verklighet. Ja, men det är väldigt bra, se det helt enkelt. Cinemaxman finns hos HBO Nordic.
Precis.
Som så mycket annat.
Som så mycket annat.
Den här tv-våren känns som.
Ja, för att tv-våren fortsätter med stormsteg och... Det som i alla fall jag ser fram emot
kan det
sjukt
vara?
Mycket Game of Thrones.
Som ligger här bredvid dig på köksbordet.
Det ligger screeners. Gör det. Och jag har inte sett den. Jag ska spara det till ett tillfälle där jag känner mig lugn. Jag har ett lugn vill jag ha. Jag vill ha ett lugn i kroppen för att se Game of Thrones.
Helt ensam, nedsläckt. Du sitter i din järntron.
Exakt.
Och bara...
tar på mig... mina kläder.
Som Winter is coming-mössan. Och...
Winter is coming-mössan och så vidare. Nej, men det kommer ju såklart vara jättebra. Och det har ni inte sett de tidigare säsongerna så gör det genast. Och har ni inte läst George R.R. Martins böcker, gör det genast. Det är tegelstenar, men det är värt det.
Ja, men ger ju det någonting till att se serien också, att man har läst det?
Jag tycker det. Sen så är det ju så att man det man känner över att man blir inte lika överraskad.
Nej.
När någonting händer liksom. För man vet ju vad som händer. Däremot så är det intressant att se skillnader och...
Är det intressant att se skillnader, för ofta kan det ju vara så. Jag har inte läst böckerna och inte sett allt av Game of Thrones heller, får jag väl erkänna. Världens största tv-serie. Men ibland blir det ju så när en bok blir tv-serie, så saknar man ju saker. Man sitter hela tiden och tänker. Men så där är det ju inte.
Ja, jag kan säga. Jag tycker inte jag saknar någonting i Game of Thrones. Det finns vissa problem i serien. Som, saker som funkar väldigt bra i böckerna funkar inte så jättebra i serien. Det är inte jätteroligt att titta på när folk går. Det är alltid ett, tycker jag. Det är, dialogen när folk går kan vara intressant. Men det är extremt tråkigt att se folk gå.
Det är lite som Walking Dead är igång nu igen, att de bara vandrar.
Ja, det är som vandringar. Det kan ha sitt syfte, men blir det för mycket så blir det extremt tråkigt.
Mm.
Vilken pepp!
Ja, men det finns ju inte jättemycket att säga om det i nuläget förrän man har sett de första avsnitten och ser vart det landar. Liksom.
Ja, man vill inte heller spoila redan nu.
Nej.
Så att säga.
7 april.
7 april, HBO Nordic, Seymour. Och jag bara säger, titta på det.
Mm. Har vi någon mer tips? Vad som kommer? Vice har dragit igång också det hos HBO. Det blir mycket HBO Nordic. Mm. Men ja, det finns mycket bra där, jag tänker. Ja. Så är det. Vice tycker jag är fantastiskt. Faktiskt.
Det är väldigt bra. Sen så tycker jag också att alla bara ska hålla alla tummar som man har, förhoppningsvis två, till att Orange is the New Black på Netflix, som vi häromdagen kunde visa exklusiva bilder från på Spoiler Alert, Expressens TV-blogg. Jag tror att det kommer bli en andra säsong som är ännu bättre än den första.
De har också haft lite tidigare, som de visar stort självförtroende och förnyade den serien tidigt, så har det ju liksom, ja, men skaparen Genji Cohen och de har ju vetat om det länge, så att det känns ju lovande för serien, att det inte blir så här: okej, det här var en succé, nu måste vi skynda oss och få ut en ny.
Exakt.
Här har ändå funnits en period där de har kunnat arbeta fram en värdig andra säsong. Det finns mycket att se. I juni landar Orange is the New Black, va? Eller?
Ja, exakt. Ja. Netflix. Och en serie som där, till skillnad från House of Cards, så är Orange is the New Black perfekt för det så kallade binge-watching.
Mm.
Och det där var allt för det här avsnittet. Det här är podcasten Spoiler Alert som du har lyssnat på. Jag heter Mattias Bergqvist.
Jag heter David Lillemägi och ni hittar oss som vanligt på expressen.se/tv-bloggen. Den heter också Spoiler Alert.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
Hej! I've been waiting all week long for this show to come on. I've been waiting all week long for this show to come on. Spoiler alert.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.